Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Varmt välkommen till veckans avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, sitter här med träningsverk i bikinilinjen. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag kan säga så här, den här veckan sen vi poddade senast, eller veckoslutet får vi kalla det för, herregud vad du och jag har haft det intensivt.
Ja, verkligen. Vi ska ju berätta om det såklart. Det kommer säkert att fylla hela avsnittet tror jag. För vi har ju verkligen varit ute på olika typer av äventyr kan man säga. Men jag tänkte bara säga först att vad kul att vi har fått så bra respons på att vi är tillbaka. Det känns ju som det är många som har gått och väntat, och det är ju jätteroligt.
Man känner sig ju ganska så älskad, uppskattad, efterlängtad. Det är ett fantastiskt sätt att komma tillbaka till jobbet på.
Ja, men det kändes ju väldigt fint, och då blir det så roligt för alla, även för oss, när det känns som att vi är många i det här. Det är inte bara du och jag, Lovisa.
Nej, och jag tänkte så här, tänk om alla människor som nu går till jobbet första dagarna den här veckan. Mina barnskola, och det tror jag de flesta skolor, börjar ju faktiskt på måndag om 3 dagar när det här poddavsnittet släpps. Tänk om man kunde välja ut 2 eller 3 kollegor, och sen så ger man dem lika mycket kärlek som man har skrivit och skickat små filmer till dig och mig. Tänk vilken härlig och varm arbetsplats man skulle få då efter sommarsemester.
Ja, det kan man ju bara rekommendera som ett tips. Komma tillbaka till jobbet, tips. Gör det, för det är uppskattat. Verkligen. Så det känns ju jättebra att vara tillbaka. Det gör det.
Och i veckans avsnitt av Träningspodden så har vi 2 teman, känns det som. Att vi har ringat in.
Ja, du har ju varit iväg på ett äventyr på Kebnekaise. Och jag har ju varit iväg på barnfritt äventyr i Tyskland. Så att vi har upplevt massor båda två, fast väldigt olika saker skulle jag tro.
Så jag börjar med att fråga Jessica, hur sliten är du på en skala? Det känns som att ju äldre man blir, desto mer sliten blir man av att ha barnvakt några dagar, få åka iväg med sin partner och vara lite utflippad.
Ja, det har ju inte varit någon vila upp sig resa. Jag tror att ni hör på min röst att jag är lite sliten. Jag kan inte komma ihåg senast som jag var uppe till 3:30 2 kvällar i rad. Men det har jag alltså kört nu. 3:30, alltså 2 nätter i rad, det är helt galet. Så att jag är ganska trött, men det var en otroligt cool upplevelse.
Vad var det för någonting? Jag som inte är inne i handbollsvärlden. Jag förstod inte riktigt sammanhanget.
Nej, men
det var inte Flen i Sörmland.
Nej, vi var i staden med det vackra namnet Flensburg. Jag kan ju inte låta bli att skratta åt det, men jag har ju så snuskig fantasi. Så det första man ser när man kommer till Flensburg, det är stora skyltar med så här: "Välkommen aus Flensfestival." Och då tänkte jag, Flensfestival, det vill man fan inte gå på. Kan nästan inte tänka mig något äckligare. Men ja, om man då har så snuskig fantasi som jag har. Men Flensburg är en tysk stad som ligger precis vid danska gränsen. Så att vi flög till Billund i Danmark. Och så blev
det är Legolands
där.
Flygplatsen.
Ja, är det dit man flyger till Legoland, till Billund?
Yes.
Aha. Så blev vi hämtade där och så tog det 1,5 timme att köra till Flensburg. Och anledningen till att vi var där då, det var att en av Patriks bästa kompisar, Tobias Karlsson, han har i herrans många år varit lagkapten i landslaget bland annat. Han är en riktig sån här försvarsbjässe. En otroligt bra person vid sidan av plan och otroligt duktig handbollsspelare och har varit det i jättemånga år. Och nu har ju då han bestämt sig för att han ska sluta. Och han har då spelat i den här klubben Flensburg i 10 år. Och det är ju en lång tid att spela, alltså som proffs att spela i samma klubb i 10 år, det är ju väldigt lång tid. Och i Tyskland har man då den traditionen att om man har spelat i 10 år i en klubb, samma klubb, och sen slutar, så får man en, vad ska man kalla det, en avskedsmatch. Liksom i gåva av klubben. Och då får man plocka ihop sitt eget All-Star-lag. Det vill säga, då får man plocka ihop spelare från alla sina verksamma år. Så Tobias hade ju plockat ihop spelare då från, som han har spelat med i Flensburg, som han har spelat med i Hammarby i Sverige, som han har spelat med i landslaget och så. Och så får man plocka ihop sitt eget All-Star-lag som då möter Flensburg. Och sen så får spelaren får alla intäkter från matchen. Så alla biljettintäkter går till spelaren. Det är som en avskedsgåva kan man säga. Och det här var ju ett jättearrangemang. Alltså det var ju otroligt häftigt. Sådana här avtackningar, det ser man inte i Sverige. Alltså verkligen inte. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var helt fantastiskt. Och det var så bra ordnat. Så det började ju redan när vi kom på fredag kväll. Så var det ju gemensam middag. Fick man sitta ner och snacka med alla. Det var jättekul för Patrik speciellt. För han träffade ju jättemycket handbollskompisar från karriären. Och det var ju både äldre spelare som la för väldigt länge sedan och sådana som spelar fortfarande. Så det var en jättehärlig blandning och alla hade med sina partners. Så det var supertrevligt. Och jag hade tänkt gå och lägga mig vid 12:30 för då kände jag ändå så här, men nu börjar jag bli trött, det är lika bra att man går och lägger sig. Så tänkte jag, han kan ju sitta uppe, det spelar ingen roll. Och så kom det in några nya, en kille som heter Andreas Nil som man kallas för Stycket som spelar i landslaget. Han är jättestor, han har storlek 50 skor och väger 125 kilo tror jag. alltså en bjässe.
Om vi tycker in. Att du och jag bredvid varandra är så här, att det kan se lite roligt ut, särskilt när jag har typ barfota skor och du har klackat, då skulle man tänka hur det såg ut mellan mig och honom.
Jo, men och det roliga är, vänta nu, jag ska bara kolla en grej här. Ska jag se. Håll i 2 sekunder. Han är ju bamsestor verkligen. Och han är ju ihop med höjdhopparen Ebba Ljungmark. Vet du om det?
Ja!
Ja, de har barn ihop och har varit ihop jättelänge. Och Ebba, hon är ju jättetunn. Alltså som man ska se ut som höjdhoppare. Det ska ju vara så få gram som möjligt som man ska lyfta över ribban. Så då kan du tänka dig hur det ser ut med de två tillsammans. Han är jättebjässen på 125 kilo och storlek 50 skor. Och så kommer hon och är liksom världens... hon är tunn som ett asplöv. Hon liksom blåser bort om man blåser på henne. Det är väldigt härligt omaka par. Men det är väldigt charmigt tycker jag. Han pratar väldigt fint om henne också. Så hon bor ju med honom nu i Budapest, bor de. Har bott där i flera år.
Men en fråga bara.
Ja.
Därför att jag såg att det var väldigt många, som du sa, att det var massa handbollsspelare och så partners. Om jag och 3 kompisar ska få till typ en tjejhelg, vi brukar köra en gång om året. Så det kan vara så svårt att hitta en helg där alla kan och det funkar med barnvakter och det funkar med jobb. Hur får man ihop det här rent praktiskt, att alla liksom kopplas ihop och vet vad de ska åka och när de ska åka och hur schemat ser ut? Hur liksom synkar man där?
Nej, men det har ju varit jättemycket logistik. Tobias har ju hållit på med det här jättelänge och det blev ju bestämt tidigt i våras. Och sen har det ju hållit på att roddas kring. Men sen, det är ju alltid sådana som faller från ändå. Som en kille till exempel hade fått för tidigt födda tvillingar så han kunde inte komma. Och någon annan var magsjuk och så här. Så man kan ju aldrig gardera sig mot allt. Men de flesta hade verkligen gjort sitt yttersta för att kunna vara med och vara där. För att det här är en sån stor grej. Det är så sällan det händer att någon spelare har varit 10 år i samma klubb och sen slutar. Så att de här matcherna är superovanliga. Alla vill ju verkligen vara med. Det är också en ära och bli uttagen i någons All-Star-lag som har varit liksom en av de spelarna som har betytt mest för någon under en jättelång karriär. Det är ju coolt när man har spelat med flera hundra olika lagkompisar. Så att alla gjorde sitt yttersta för att vara med. Och då till exempel, då kom ju han stycket då och drog upp stämningen lite och började skoja, och han är väldigt skojig. Så att då kände jag så här, men jag sitter kvar lite till, nu börjar det bli kul här. Så vi satt och pratade om ditten och datten allihopa. Och sen plötsligt var klockan 3:30, då var vi så här, nej men nu får vi gå och lägga oss. Och du vet, Patrik skulle ju spela match dagen efter, han var också uppe till 3:30, så här, herregud. Men det är ju plojmatch, det är inte så noga. Jag tror att han ångrar sig lite dagen efter när han ändå var lite trött alltså. Men så var det ju superfint organiserat dagen efter, då var det gemensam lunch först på hotellet och sen drog männen iväg till hallen, vi damer drog lite senare, unnade oss ett litet glas eftermiddagsskumpa också. Ja, men man måste ju hålla uppe. Annars så säckar man ju ihop totalt. Och så var vi där i hallen och det var ju helt otroligt. Först var det matchen, och den var ju liksom blandad kvalitet, men det blir ju så när en del spelare börjar närma sig 60 och så ska de spela mot ett lag som är kanske Europas bästa lag. Det är ju inte... det är svårt att veta vad man ska lägga sig för på nivå, alltså för alla, tror jag. Men det var kul att se på i alla fall, det var jätteroligt. Efter matchen så var det ju en avtackning som var... Och det var så rörande, det var otroligt fint. Jag grinade och grinade och grinade, och då är ju jag ändå inte närmast berörd, om man säger så. Men jag tror vi alla stod på läktaren och bara snyftade. De tackade av honom på ett jättefint sätt. Han fick sitta som på en tron där, och det hölls tal och det visades filmer. Och han hade fått en egen sång och han höll ett tal själv där han inte kunde hålla sig från och börja gråta. Jag tror han började gråta 5-6 gånger. Det bara brast, rösten bara brast. Det är något som är väldigt fint när det blir så för män. Har du tänkt på det? Det är inte lika skärmigt när det blir så för en tjej, men när det blir så för en stor, stark man som har liksom stått som en pelare på handbollsplan och inte gett vika en tum och brutit näsa och fingrar och allt möjligt, och du vet, tappat tänder och alltså hur hård som helst, och så brister det liksom, att rösten skär sig. Det är något som är väldigt, man blir väldigt rörd av det. Och sen fick han då tacka publiken och det höll på hur länge som helst. Han bara gick runt och applåderade publiken, de applåderade honom, skriker hans namn. Den här låten som han har fått som handlar om honom då och ligger på Spotify, det är ju hur coolt som helst. Så det var ju jättestort och häftigt och kul att få vara med om det faktiskt.
Vad har,
har du varit med om en sån avtackning någon gång?
Ja, alltså jag, ja, nej, alltså jag tror att när det har varit avtackningar, då har det ju varit mer så här kollektiv. Alltså nu typ studenten, eller när jag tog min lärarexamen, då är det ju stor, men då är man ju där som en stor grupp. Jag minns jättetydligt när vi blev så här utkastade, som vi kallar det för, från GH. Ja. Men då är man ju ett stort gäng. Och sen så vet
då är det inte fokus på en person bara.
Nej, och jag tror, om jag ska vara ärlig, så tror jag att jag inte skulle vara helt bekväm med en sån stor grej på bara mig. Det är nog inte riktigt min grej.
Alltså, gud, jag hade dött. Jag hade tyckt det var så pinigt. Jag hade dött alltså.
Ja, men stå i centrum så där, då är jag nog mer så här, vi alla är duktiga, heja oss!
Ja, eller hur? Man vill flytta fokus för att det blir så pinigt. Det är lite som den känslan man får när folk ska sjunga för en på ens födelsedag. Då kan jag ju känna lite samma. Så, jag vet inte var jag ska ta vägen, jag vill krypa i skinnet. Även om det är härligt att bli hyllad, men man blir ju ändå lite generad. Liksom.
Vad ska han göra nu?
Nu ska han, nu har de flyttat hem till Karlskrona, så nu ska han jobba lite grann med handbollslaget där. Och sen så ska han vara med och jobba med landslaget. Jag vet inte vad han har för roll där riktigt, men han kommer att vara med som en del i tränarstaben i landslaget. Och det kommer han ju att vara perfekt som, verkligen.
Han stannar inom sporten.
Ja, stannar inom handbollen. Och det är ju bra. Han är ju en sån person som behövs. Han brinner ju mycket också för allas lika rättigheter och HBTQ har ju han lyft fram väldigt mycket och spelar han, det blev en stor grej när han ville spela med en regnbågsfärgad armbågsbindel under ett mästerskap och så fick han inte det och det blev ju jättestort. Så att han har ju alltid varit jobbat liksom för bra saker, så han kommer vara jättebra drivkraft i svensk idrott. Det är ju härligt att han stannar kvar där. Men i alla fall sen då så åkte vi tillbaka till hotellet, bytte om blixtsnabbt. Patrik var imponerad. Jag har aldrig bytt om så snabbt i hela mitt liv. Jag tror jag bytte om på 10 minuter och bara, orkar inte sminka mig, jag ser ut så här, det får vara så. Och det var en väldigt avslappnad inställning för att vara jag, måste jag säga. Och så åkte vi bort på ett ställe då där det var middag och galej. Och då var det ju vi då, Allstar-laget med respektive och Flensburgs lag då med respektive. Och så var det några stora sponsorer eller folk som sitter i styrelsen i Flensburg. Så det var inte jättemånga. Men där höll vi på hela kvällen. Jättegod mat och det värsta av allt, fri bar. Och fri bar, det är ju lite jobbigt på så sätt att det är ingen som tänker sig för. Det är bara så här, vi hämtar mer. Någon får feeling och kommer in med en bricka med shots. Och så får någon feeling igen och kommer in med en ny bricka med shots. Och så, du vet. Så det var ju väldigt trevligt. Vi satt och pratade och hade så kul. Det var otroligt roligt, verkligen. Jätteroliga människor. Ja, det var roligt varenda sekund, men man blir ju ganska trött i ögat va, när man sitter och dricker en hel kväll. Nu drack ju inte jag några shots. Men jag ska säga dig att en sak som idrottsmän kan, det här tror man kanske inte, men när de är lediga, då passar de på. Då är det liksom, då håller vi inte igen. Då festar de som ingen annan. Det är som att det inte finns en morgondag. Det är så här, jag måste passa på att festa nu, för vem vet när jag får chansen igen. Lite så. Så de kan verkligen slå klackarna i taket. Och det sjöng sånger och det skålades. Och det drack så mycket shots att jag vet inte vad. Det var som tillbaka till 80-talet, lakrits shots. Jag dricker inte shots.
Nej, men fy, men jag blir typ illamående bara jag hör vet. Ordet. Jag blir så dålig. Nej, men och sånt.
Det är så äckligt lakrits shots uttaget, jag klarar inte det. Men jag fick ju stå emot ganska mycket grupptryck, för det var ju många som skulle ha mig till att dricka shots. Men jag är för gammal för att gå på den. Jag köper inte den. Jag bara nej tack. Jag håller mig till min champagne. Och sen traskade vi då hem i natten vid 3:30. Och då fick jag typ tvinga Patrik att gå hem. För han ville inte gå hem. Men jag tyckte ändå så här, nu kan du följa mig hem. Jag vill inte gå hem ensam mitt i natten i en främmande stad till hotellet då. Och klockan är faktiskt nästan 4, så att nu, det är inte så att vi inte har suttit uppe, om man säger så. Men hade han fått bestämma hade han varit uppe till 7, tror jag.
är det inte lite romantiskt att umgås med sin partner i ett sånt typ av sammanhang? Om man egentligen har vardag, barn, hämta, lämna, skola, laga mat, städa, fixa trädgård, allt det här projektandet i familjeföretaget AB. Och så åker man iväg på sånt där, så ser man sin partner i ett helt annat sammanhang. Jag kan ju bli lite sådär nyförälskad av ett par sådana dagar.
Ja, men det, exakt. För det var så mysigt. Det var lite grann som på den tiden innan vi hade barn. Och när jag var barnfri och vi umgicks liksom i Tyskland eller när vi reste. Vi reste ju till jättemånga ställen bara på så här weekendgrejer. Så vi var ju i Oslo, vi var i Berlin och vi var i Köpenhamn. Och vi bara London och Paris. Vi sågs på alla möjliga konstiga ställen. Och det kändes lite som då. Det var väldigt mysigt faktiskt. Jag blev jättemysigt kär i honom nu i helgen. Det var otroligt härligt. Och också jag tycker också man kan bli lite extra kär i sin partner när man känner att vilka härliga vänner du har. Du måste vara en sån, och man ser hur mycket hans vänner tycker om honom. Det tycker jag är härligt. Att de uppskattar honom. Då kan jag känna så, vilken bra person jag har hittat som har så här härliga vänner och vänner som tycker så mycket om honom och tycker att han är jättebra. Så det var väldigt mysigt. Och det var kul att kunna vara lite, ja, men var lite tonåriga. Det kan man ju inte riktigt vara. Även om man går ut här hemma och har en barnvakt så vet man ju att på natten kommer Sam att vakna och då ska man upp och på morgonen så ska man gå upp med honom och då kan man ju inte vara helt utslagen liksom. Det går inte. Och då är det ändå som att man sätter någon slags broms. Man slår i handbromsen lite grann. Man tar ju inte ut svängarna jättemycket och man åker ju hem i tid och sådär. Men nu behövde vi inte göra det, man kunde bara gå all in. Och det var väldigt härligt, det var välbehövligt tror jag. Även om jag nu känner mig som att jag blivit överkörd av en buss alltså. Det kommer att ta lång tid att återhämta sig, men det får det vara värt.
Värre än ett maraton.
Ja, det skulle jag nog säga att det är alltså. Shit, pommes frites. Jag är riktigt sliten, Lovisa. Riktigt sliten. Men jag överlever det här också. Så det har varit min helg, det har varit en kanonhelg verkligen. Man behöver mer sånt. Och nu känns det som att nu när Sam börjar bli lite större så kan det ju finnas möjlighet att göra sådana grejer. Men det har varit lite svårt när han har varit liten och Patricks föräldrar bor ju inte här utan de har ju nu åkt upp från Göteborg för att passa honom. Men nu funkar det ganska bra.
Och du har ju inte heller dina föräldrar i närheten.
Nej, precis. Så att vi har ju inte haft möjlighet att göra sådana här grejer. Det här var ju andra gången som vi var borta över natten från Sam, båda två samtidigt. Och innan, var för en månad sedan ungefär när vi var på bröllop, så var vi också borta en natt från honom. Men det känns väldigt härligt att kunna få ett litet andningshål. Och så var det också väldigt skönt att komma hem. Han var ju lite förbryllad när vi kom hem. Vi har bara varit borta sedan i fredags, alltså fredag till söndag. Men när jag kom upp på morgonen och skulle byta blöja på honom, han bara tittade på mig, sa ingenting, bara låg och tittade. Så här, ska vi byta blöja Sam? Då bara nickade han lite grann så ställde sig upp. Väldigt reserverad.
Var det farmor?
Ja, det var väldigt så här. Är de hemma nu? Vad hände här? Han fattar ingenting. Ja, det var härligt. Vi behövde det där. Ja. Underbart. Men du har också umgås med din partner fast på lite annat sätt.
Jag har också haft barnvakt över helgen kan jag säga. Men vi valde ett annat äventyr.
Berätta, du ville höra allt.
Ja, men för 2 år sedan så var jag på en liknande resa tillsammans med Team Nordic Trail. Och det är en, det känns ju nästan som en friluftscharter. Och jag har läst massa så här artiklar som handlar om hur svenskarna har semestrat den här sommaren. Och så här trendord, svemester, och man ska njuta av alla pärlor man har runt omkring sig. Folk åker på så här kaféturné och bara åker och testar kaféer och det är loppisar. Och jag vet inte om det är en trend, men väldigt många har gjort en stor grej av att de har semestrat i Sverige i år. Mm. Och
Även vi
bestämde ju att det här året, eller jag bestämde, eftersom det är jag som bestämmer i vår familj, att det här ska ju vara,
känner igen det där.
Det här ska ju vara mitt lugna år. Och det har ju även, alltså det har ju liksom varit som ett tema även för mina liksom mer lediga perioder. Och jag har jobbat kanske ett par timmar om dagen hela sommaren. Och verkligen inte några betungande grejer. Men jag sitter med datorn och svarar på mejl och koordinerar saker och liknande. Men den här då, friluftscharten, det är från torsdag till söndag. Så för 2 år sedan så gjorde vi för första gången, åkte upp till Kebnekaise. Och nu då, den här helgen, så var det en ny resa. Så det var en ny grupp. Inga som var med förra resan var med den här gången. Men det roliga är att efter den här helgen så är det flera stycken som var med för 2 år sedan. Som bara, ah, nästa gång så hänger jag med igen.
Aha, kul ju.
Och då är det, man åker ju från Kiruna, så att åker man buss till Nikkaluokta. Och Nikkaluokta ligger ju då på, alltså det är Kungsleden som går sen in upp mot Abisko. Ja. Så vi kom fram till Nikkaluokta på, ja men ungefär vid lunch, ja vid 11, lunchtid ungefär på torsdagen. Och då hade vi tänkt att vi skulle vara 2 grupper, en grupp som skulle springa halva sträckan. Och sen ta båten några kilometer och sen springa resterande kilometer till Kebnekaise fjällstation. Det är totalt 19 kilometer. Första 4 kilometerna, det är väl typ, ja, men det är så här grusväg, det är inte alls särskilt kuperat. Man kan i princip ha barnvagn, en terrängbarnvagn de första kilometrarna. Men sen är det ju mycket spång och det är väldigt kuperat. Då ska man in mot fjällstationen, då går det ju lite upp för hela tiden. Så att även om man går i rask tempo så blir man ju ordentligt varm.
Ja.
Men det var väldigt mycket dimma första dagen. Så då fick vi planera om. För att vi hade våra väskor då som skulle få skjuts in med helikopter in till fjällstationen. Men helikopterna kunde inte lyfta i torsdags. Så då fick vi liksom, och det här är lite spännande. Människor, precis som jag, som är så här projektledare på jobbet. Man är ofta den som liksom ser till att allting funkar. Man kanske inte har egentligen ett arbetsuppdrag som ingår att man ska vara projektledare. Men man har ändå alltid
har det i
ganska...
sig.
Men man har bra koll. Man är den som tömmer diskmaskinen på jobbet när den är ren. Det, ja. Trots att det inte är uttalat att det är just du som är ansvarig för diskmaskinen. Och man kanske också är projektledaren i familjen. Så när man då får veta, okej, helikoptern kommer inte kunna lyfta. Ni kommer få era väskor imorgon. Men ta med er det som ni behöver för första dygnet.
Ja.
Och du vet, först är alla tappar hakan och sen börjar flacka med blicken.
Och så här, panik!
Okay. Ja. Och då i så här lätt duggregn packa om sin väska, flytta över grejerna till sin den här liksom dagstursryggsäcken. Den ska vara 30 liter tror jag. Och då är det så här, okej, behöver jag deo första dygnet? Vilka regnkläder ska jag ha? Vilka skor? Trosor, strumpor. Hans var ju jättenöjd för han hade packat outfits i påsar. Så han kunde liksom verkligen bara flytta över en outfit och så. Men han är rolig för att jag beställde i present till honom en jättesnygg sån här skinn necessär. Så kunde man trycka, eller snarare så här stansa ut i skinn. Det vanliga är att man ska typ förnamn, eller första bokstaven i förnamnet, typ i Hans fall då, H. Renman. Men jag beställde årets torso. Så det är hans så här stora skinne. Så här. Han bara, ja det är klart du måste ha med necessären. Så, han, så här, halva hans väska var hans fina lyxnecessär.
Var necessär.
Ja. Oh. Men han är lite nojig med sådana där, liksom, lite så här grooming. Nej, heter det grooming?
Ja, nej, men, eller betyder det något helt annat?
Men alltså så här, ja men typ, manliga utseende grejer, produkter.
Ja, jag fattar.
Men jag satte mig ner, så la jag 2-3 minuter på att tänka innan jag började riva i väskan. Och jag tyckte ändå att jag fick med mig, men resultatet blev ju att sista dagen, då hade jag ju bara använt hälften av grejerna i väskan, för då började jag så planera. Ah, men tröjan som jag har på middagen ikväll, den kan jag på mig imorgon på dagsturen. Så jag började liksom bli mycket smartare, så att jag hade med mig alldeles för mycket grejer. Men det är ju sånt som händer, hellre för mycket grejer än för lite, alltid för mig. Jag har ju till och med åkt till USA utan plånbok.
Alltså, va?
Det var en väldigt billig resa för mig, men väldigt dyr för oss.
Gud.
Men så då eftersom väskorna då blev lite tyngre än vad alla hade planerat, så bytte vi ut löpning för alla grupper till gång. Så då gick vi till, ja, nu minns jag inte vad det heter, men där man tar båten ifrån i samlad trupp. Och sen så åkte vi båt och det var så häftigt. Man åker på som en flodbädd och det är så grunt, det är så smalt. Och när två båtar möts, det är så läskigt. Så att, som stockholmare som inte är van vid de här smala vattendragen, Stockholms skärgård när vi åker båt, det är ju alltid liksom jättemycket hav och det är stora farleder. I somras när vi gjorde båtutflykt, då åker vi liksom bakom Silja Line. Så att jag sitter ju hela tiden på spänn. Det känns lite grann som de här flodbäddarna som är med krokodiler i Miami. Så känns det. För mig, alltså verkligen ett äventyr. Sen så kanske andra tycker så här, ja men det där är ju vardag. Men för mig så blir det väldigt exotiskt. Typ som tyska, du säger exotisch.
Så
kände jag mig. Och så klev jag av båten då och gick de sista kilometrarna in till fjällstationen. Och i ett sånt här paket, då är det 3-rättersmiddag på en jättefin restaurang som heter Elsas skafferi som ligger inne i fjällstationen. Och det finns ju en liten lift som man kan köpa så pasta och choklad. Och de har inte Nocco, men de har Cola Zero, så jag var jättenöjd. Och så finns det ju bar och bastu och liksom väldigt väl utbyggt. Och sen ingår det då, och det är det här som jag gillar äventyr, men jag gillar ramar. Jag gillar när formatet är, dels att det är överskådligt. Att jag så här vet vad som förväntas av mig och också vad jag, att jag först vet vad jag ska bidra med. När man ska så här smälla upp, typ när mina kompisar jag ser på Facebook att de ska åka på så här fotbollsturnering, så ska de ställa upp ett tält där 7 pers ska sova i. Och de här tälten, det är liksom som några stora kupoler och jag blir helt stressad. Bara att slå upp det här tältet för mig blir stresspåslag.
Ja.
Men här bor man i som fristående hus och så ingår det lakan, det ingår handdukar. Så man bara liksom kommer gå in och hämta, checkar in och hämta, får sin nyckel, så får man ett litet band så att man kan gå in och äta frukost, jättefin frukostbuffé. Det här med att slå upp ett spritkök, koka upp vatten och göra gröt, alltså för mig är det ett sånt stort moment att jag kan nästan, jag vet inte, det är nästan så att jag inte vet vilken ände jag ska börja med eller börja vid för att få klart den här gröten.
Mm.
Så att kunna gå och hämta kokta ägg, och jag åt både gröt med lingonsylt och så här filmjölk med massa olika sorters müsli, och då kan jag tänka så här, ja men okej att det liksom, att det kanske regnar jättemycket. Det är okej att jättemycket folk. Det här var ju samtidigt som Fjällräven Classic som jag gick för 3 år sedan. Så det var ju hur mycket folk som passerar den här fjällstationen som helst. Det är lite så här organiserat kaos. Det luktar, alltså det luktar så illa när folk kommer med blöta underställ, blöta skalkläder. De kan ha varit ute i 7-8 dygn.
Ja.
Det kan nästan så här svida i ögonen när man kommer.
Fy.
Ja, men då kan man säga, man är där, man kanske sitter och spelar kort och liksom hänger lite grann. Och sen kan man ändå krypa ner i sina helt nytvättade lakan, sätta på en bra spellista, ligga och läsa en bok. Jag läste Fredrik Backman, den här nya Folk med ångest.
Ja, och den har jag inte läst.
Är så mysigt. Och då kan jag ändå liksom, då vet jag att det här är min lilla ruta. Nu när jag är här, jag är ändå inne i en dalgång. Men jag har min lilla plats. Att ligga ute i ett tält, ute i fjällen. Jag förstår de som lockas av det, men det tilltalar inte mig. Jag är ju mycket, jag behöver de här boxen.
Ja.
Och på fredagen hade vi, och det här är så här bra tips om man tänker sig att man ska göra någon sån här riktig topptur. Alltså man faktiskt ska ta sig upp till Kebnekaise, man ska inte bara ut och fjällvandra utan man har ändå ett mål med sin resa. Det är att man behöver ha 2 dagar på sig. Man behöver ha, skiter i sig med vädret, att det blir dimma eller att det kommer in och oväder eller någonting. Då är det ju så snopet om man bara har den dagen på sig och så måste man avbryta topptursförsök.
Ja, det är ju jättetråkigt om det blir så.
Så att vi hade både fredagen och lördagen på oss att ta oss upp till toppen. Och eftersom vi då inte kunde få med oss väskor, men det är ju lite större projekt, man måste ha med sig en vattenflaska med ett visst antal liter, man måste ha med sig en termos, det är ju liksom verkligen riktiga vantar, man behöver ju ha, man behöver tänka vilka kläder åker jag skidor i på vintern.
Ja.
Och eftersom vi inte hade när vi packade om väskorna där när vi kom fram till Nikkaluokta, så bestämde vi redan där och då, vi flyttar toppturen till lördagen. Så på fredagen gjorde vi en så fin vandring till någonting som heter Tarfala. Och har man varit i Kebnekaise, då vet man exakt vad jag menar. Jag har ju varit vid Tarfala 2 gånger, och det är en forskningsstation som är inriktad på, de forskar på vatten, glaciärer, och det är forskarna i Tarfala som är egentligen den enda pålitliga källan för huruvida sydtoppen eller nordtoppen just nu är högst.
Aha.
Förra året då började så här folk, ja men typ nu kommer sydtoppen, för sydtoppen är en glaciär och den smälter. Nu kommer den gå under nordtoppen, och det är sydtoppen som alla turister, eller vad man ska kalla det för, bestiger. Det är den som är liksom den lättillgängliga toppen. Ja. Nordtoppen har ju såklart folk varit uppe på, men det är inte där, om man har någon på jobbet som har varit på Kebnekaise, då är det med stor sannolikhet sydtoppen. Och nu sa forskarna att sydtoppen var 1 decimeter högre än nordtoppen just den veckan när vi var där. Men det kan ändras hela tiden. Det är lite spännande.
Ja, det är spännande.
Så vi gjorde en dagsvandring med 2 grupper. Så i en grupp där jag var med, vi promenerade. Alltså, jag går ju så att jag blir svettig. Jag går ju med underställströja, och sen hade jag ett par löpartights. Och en grupp körde mycket mer löpning. Och det var riktigt duktiga löpare med där. Det var typ en kille, han är en av Sveriges bästa fjälllöpare, vilket de är ju ett speciellt släkte. Och sen en jätteduktig maratonlöpare. 2,50 på maraton.
Åh jävlar.
Så de kan ju verkligen springa i den där terrängen. En annan får ju ganska hög puls, plus att man kanske inte har koordinationen att kunna springa på stenar. Så vi delade upp oss då, de som ville springa på lite mer och vi som mer liksom var ute och gick.
Planerade liksom.
Planerade. Och så kommer man upp till en jättefin glaciärsjö. Och glaciärvatten som är smält, alltså forsar och ja, men de här vattendragen, de är ju blågrå.
Ja, och iskalla.
Och iskalla.
Iskalla.
Men det var så pass varmt och liksom solen låg på, så att det var 5 stycken som på riktigt tog av sig alla kläder och badade i den här glaciärsjön.
Ja, men det är också så häftigt. Alltså jag har ju fjällvandrat jättemycket. Det är mycket när jag var mindre, när jag bodde i Jokkmokk, jag är uppväxt där. Och då åkte man till exempel på klassresa och fjällvandrade. Så vi var och fjällvandrade i Kvikkjokk bland annat och så. Och har fjällvandrat mycket med min mamma. Men att bada i en sån glaciärsjö, alltså det är en sån overklig känsla. Det känns som att man inte är på ett ställe på jorden. Man skulle lika gärna kunna vara på en annan planet, känns det som. Det är väldigt, det är liksom höjden av renhet.
Ja, jag förstår ju det här. Man tänker, i princip alla kulturer har ju den här, det som vi vill efterlikna med spa. Så ja, när vi bygger upp, alltså Yasuragi och alla de här, och turkiska hammam och, alltså man förstår ju att kärnan ligger i naturen. Det blir ju så, det blir ju så fiktivt och artificiellt när man lägger in det i spa-anläggningar. Men bara sån här grejer som att det är så pass fuktigt att det känns som att man blir sprayad i ansiktet med sån här, vad heter det, face mist. Facial mist.
Exakt.
Typ så. Det som man får på spa, där får man ju den riktiga versionen. Och huden blir helt, den blir liksom, det är verkligen som att man gjort en ansiktsbehandling.
Och ja, det är riktigt coolt.
Jag gjorde en föreläsning första kvällen, för att vi hade samlingar på kvällarna. Till exempel då, ska man gå upp på en topptur, då behöver man ha en säkerhetsgenomgång kvällen innan. För att det måste ändå vara lite ordning och reda. Såna små saker som, vad behöver man ha i väskan? I vilken ordning ska man packa väskan? Man kanske inte ska ha sin regnjacka längst ner, för när det börjar regna, då måste man få upp på sig den snabbt så att man inte blir nedkyld och blöt och sådär. Men när vi då inte hade vår topptur på fredag, då flyttade den till på lördagen, så gjorde jag en föreläsning istället. Och det här, jag... Oftast så brukar jag ha ett tema på mina föreläsningar, sen så håller jag aldrig samma föreläsning två gånger, utan jag brukar alltid... Jag brukar få feeling, få så här, hitta lite sidospår, någonting som är aktuellt just nu, någonting som folk kan ha varit någon rubrik om eller liknande. Men då pratade jag mycket om det här med att skifta fokus. Alltså vad är syftet med att jag är på en sån här typ av resa, och att fokus är upplevelse. För att många håller på med sina GPS-klockor och de kollar vilket tempo de har och hur många höjdmeter, hur många steg och vad har jag för puls. Men utmaningen är ju att höja blicken. Och faktiskt titta på, var befinner jag mig just nu? Mm. Kommer jag kunna njuta av det här och inte komma upp med maxpuls och vara så trött att jag har lock för öronen? Utan att liksom jobba med sin närvaro. Det blir nästan lite så här mindfulness-känsla. Det kanske är så trött som jag är idag, det är det tröttaste som jag kommer vara i år. Men har jag närvaron att kunna höja blicken? Det är en sak att man kör på Barry's och så blir man apatrött. Alltså herregud, jag kollar in i en spegel. Det är okej att bli jättetrött och få lite tunnelseende. Men det är ju ovärt att få det tunnelseendet när man är i den här miljön.
Exakt.
Och jag tror inte verkligen. Det är självklarhet för människor generellt. Du kan till och med tänka ibland... att det finns människor som på riktigt kollar hur många kalorier pulsklockan säger att man har förbränt under den här vandringen. Och så tycker man att man har varit duktig den här dagen. Och då jag försöker liksom skifta över fokus till, vad använder du din kropp till nu? Hur känns pulsen? Går det för snabbt? Går det för långsamt? Får du flyt? Hur medveten är du om var du sätter fötterna någonstans? Många... Tänk bara på de här handbollsspelarna. Tänk på många gamla såna stukningar folk kommer med i sina fotleder som man har fått. Man kanske började stuka fötterna när man var 14-15, höll på med någon idrott. Och nu är man 40 och ändå ska liksom klara av att hålla fötterna någorlunda på alerten.
Ja.
Och det var härligt, för det var många som plockade upp saker som jag hade pratat om och bara, gud, nu förstår jag vad du menade. Och först tänkte jag så här, men gud vad hon blajar på, och hon pratade om att vara närvarande och att uppleva. Men nu, jag förstår verkligen vad du vill att jag ska fokusera på. Och då blev jag glad, för att jag har ju aldrig hållit en sån föreläsning i ett sånt format någon gång förut.
Jag fattar precis vad du menar, för att det här... var jag med om när jag sprang Big Sur Marathon. Exakt det här. För då bestämde jag mig också själv för att försök att vara i nuet. Det här kommer du förmodligen aldrig att göra igen. Och den här platsen har du liksom drömt om och längtat till. Gör då inte bara det här loppet och så tänk tillbaka och njuta av det då. Utan jag ska verkligen vara i nuet och njuta. Och det var därför jag sprang större delen av loppet utan musik, inga distraktioner, inte så här kolla på klockan, vad springer jag på för tid. Jag sprang verkligen och var närvarande och lät mig själv fyllas upp av den känslan att vara närvarande. Att liksom känna så här, wow, vilken lycka, tänk, jag är här nu. Alltså, och jag fick ett lyckorus och jag fokuserade på hur känns det, hur känns vinden, hur känns solen, vad luktar det luktar hav, titta på allting. Alltså det var så jävla coolt, det var otroligt häftig känsla och jag var så nöjd efteråt för att jag lyckades verkligen vara närvarande. Jag hade ingen som distraherade mig, jag pratade inte med någon, jag fokuserade inte på någonting annat än att vara där i stunden. Och då blev det ett så himla fint minne för mig att bära med mig. Det är så sällan som jag är närvarande och jag är en sån som alltid vill vidare. Jag längtar till någonting och så när jag är där då vill jag vidare, och så längtar jag till något och så vill jag vidare och stannar aldrig upp och njuter. Och nu verkligen njöt jag. Så jag förstår exakt vilken känsla det var du ville eftersträva, att folk skulle liksom känna in och inte kanske ha så bråttom och vilja framåt och jag ska till toppen, utan vägen liksom. Låt vägen för en gångs skull vara målet.
Ja, och min erfarenhet, både för min egen del men också för väldigt många människor som jag har mött genom åren, det är att när man på pappret presterar som bäst, när man har de här siffrorna och när man gör sitt snabbaste, när man gör sitt starkaste, när man gör sitt tröttaste, det är inte då som man har njutit som mest. Det är nästan så att det är att det finns en motsättning i de två mätverktygen, om man skulle kalla det för det.
Ja, men verkligen. Verkligen, den bästa prestationen är ju nästan, eller aldrig skulle jag säga, den största njutningen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta. På lördagen, när vi då skulle göra våran topptur, och till Kebnekaises sydtopp så finns det två stycken leder som vanliga människor kan köra. Alltså det är klart att är man värsta proffset så finns det säkert en tredje och fjärde väg. Men den västra leden, det är vandring. Det är sjukt jobbigt för flåset. Många tänker så här, ja, men jag har ju skött min styrketräning, jag har gått på spinning. Men det är flåset som blir det riktigt tuffa på den. Mycket klipper, mycket sten, mycket vassa stenar. Jag som inte har riktigt räckvidd i mina ben, jag får ju faktiskt till och med ibland liksom köra på alla fyra för att komma över mellan de här stora klippblocken. Men man kan ändå liksom utan säkerhetsutrustning ta sig upp västra leden. Och det gjorde vi för 2 år sedan. Och då hade vi till och med en löpargrupp som sprang väldigt stora delar av leden. Men den här gången så hade vi bestämt att vi ska köra östra leden. Och det här är roligt, för att precis när vi började komma liksom, lämna dalen och liksom jobba oss upp på mot bergsväggen, redan där och då kände jag, det här måste jag göra igen. Jag längtar till att få exakt de här metrarna av leden vill jag uppleva en gång till. Och det, när jag presterar som hårdast, som mest, som tyngst, då kan jag känna aldrig mer. Det är som att föda barn. Aldrig mer. Kommer aldrig göra det här igen. Och sen kan det ju gå några veckor och så känner man så här, ja men det var ju inte farligt, jag glömde bort hur ont det gjorde. Men där var det verkligen så här, åh gud, hur ska jag göra för att få uppleva det här en gång till? Och det är också en härlig känsla, tycker jag. Just du och jag som är lika i att vilja vidare, vilja göra mer. Men att faktiskt få återupprepa exakt samma sak. Och östra leden, man måste inte ha guide, som jag har förstått det. Jag kanske har fel, men man måste inte ha guide. Däremot måste man ha med sig utrustning. Till exempel då, för att passera den här stora, jag tror att den heter Björling-glaciären. Så hade vi då med oss sele, vi hade med oss hjälm och vi hade med oss stegjärn. Och över glaciären så använder man selen och sen så knyter man ihop sig med rep. Och vi kanske var 10 eller 12 personer per rep. Ja. Och då går man med ett visst avstånd mellan varje person. Och så var vi 4 rep totalt som passerade över. Så måste man hålla avstånd. Och bara det också, det här, exotisch, nu kommer tysken i dig. Bara det är så här, wow, det här är så coolt. Och sen kommer man upp då till liksom den riktigt branta delen. Och det har tidigare varit en helt... en led som inte har haft någon form av säkring. Då klättrade man helt fritt. Och sen så ville de då sätta upp någonting som kallas för en via ferrata. Och det innebär att man har den här selen och så har man 2 stycken karbinhakar. Och sen så i den här via ferratan, det är som en riktigt grov stålvajer som är fäst mot bergsväggen. Och sen kommer det såna här lås där de liksom är fästa in i bergsväggen. Och då tar man, det är därför man har 2 stycken karbinhakar. Man först lossar den ena, flyttar över den till nästa vajer. Och sen lossar man den andra så att man alltid är fastspänd i berget.
Men det då hänger man ändå.
Ja, och då hänger man ju inte ihop med de andra. Då är ju repet borta.
Ja.
Men då berättade en av våra guider, för då hade vi med oss, om var det med oss 6 eller 8 STF-guider då, som jobbar på fjällstationen. Då berättade de att det var en kille som inte tyckte att man måste sätta in en sån här via ferrata i väggen. Han bara, nej, det där är ingen klättring. Och då skulle han bevisa sin sak genom att stoppa händerna i fickorna. Och så skulle han då ha händerna i fickorna hela den här liksom branta, den är ju lodrät. Och så liksom slingrar man sig upp. Så skulle han bevisa sin sak genom att göra det med händerna i fickorna hela vägen. Han klarade det, han kom upp utan att ta ut händerna i fickorna, men han sa det. Okej, jag ger mig. Vi sätter den via ferrata på väggen. Han var helt slut. Om man inte får använda händerna.
Ja, men det kan jag fatta. Det lät ju nästan bara dumt.
Jag hade aldrig gått upp för den utan att vara fastspänd. 3 gånger så kände jag så här att hade jag inte varit fastspänd nu, eller snarare 3 gånger kände jag, nu använder jag verkligen den här stålvajen.
Ja.
Jag hade aldrig utsatt mig för det. Men de här guiderna, de sa ju så här, ja men är man van och duktig och sådär, då liksom behöver man inte det. Då kan man liksom klättra med händer och så. Men jag som är så hårt skolad i klättring på vägg och klättring med sele och lina och säkring, jag är så här, man får absolut inte sätta knät mot väggen, man får inte... Alltså det är massa så här regler för hur man klättrar på vägg. De bara, nej, nu, det här är alpinklättring. Hasa, sätt knäna.
Man klättrar alltså, som man bäst kommer upp helt enkelt.
Ja, och då var det så roligt för att när jag var jag var skakig. Jag hade så här, precis samma känsla som när man har kört boxning. Kommer du ihåg när du och jag var och körde boxning med Gainomax? Nej, men ja. Med Maxim. Och armarna efteråt skakar av någon konstig typ av trötthet för att man har spänt nävarna så mycket.
Ja, ja verkligen. Boxning var ju inte riktigt min grej. Men...
Men du vet känslan att man är helt skakig.
Ja, ja, ja.
Och när jag liksom, så sa jag, men nu måste jag bara ta några andetag nu och liksom släppa på händerna och få lite liksom, ta några andetag. Och då berättade de så här, ja men du vet för några år sedan då var det Nata Klumska här uppe med sin femåring. Jag bara
nej. Inskolad i liksom att klättra i berg typ.
Ja. Och jag bara, okej, jag ska inte jämföra mig med någon annan än mig själv.
Inte med Renata Klumskas femåring i alla fall.
Ja, men det var ändå så att då fick jag också lite sköna perspektiv på, det kan ju vara så att, tänker jag ofta med mina barn, att man har så olika utvecklad perception och kognition. Så det är ju inte, alltså alla människor upplever ju höjder och faror och risker på olika sätt.
Ja, men så är det ju, såklart. Alltså, till exempel, jag själv hade ju blivit superdarrig. Jag hade ju inte klarat det, för jag hade ju hela tiden tänkt tänk om jag trillar ner. Jag hade blivit jättenervös, men vissa människor har ju heller det inte i sig.
Nej, och när man klättrar upp för, då har man ju magen liksom in mot berget lite mer.
Ja.
Med vissa delar så kan man liksom gå längs med bergsväggen och ändå liksom sätta en fot framför den andra. Men sen så var det många delar där man har magen in mot berget. Men när man ska ner sen, de bara, alltså ska du backa ner för hela berget, då kommer det ett, ta väldigt lång tid. Två, du ser inte vad du sätter på fötterna. Så att, ja, de flesta av oss, de har helt enkelt magen ut från berget.
Nej men gud vad läskigt, usch.
Och det var faktiskt så att sen på natten, precis när man ligger och är mitt emellan någon form av sömn och vakenhet, man kan höra sina höra sina egna tankar fast man vet att man ändå sover. Då fick jag såna här blixtbilder av att jag är med magen och bröstet utåt och verkligen så här fick som så här polaroidbilder från det, så att det var jag blev väldigt påverkad.
Ja, gud, det låter läskigt, men ändå härligt när man klarar det. Då har man ju utmanat sig själv lite.
Jättehäftigt. Så när vi kom upp på liksom sista bergskanten, då gick jag på alla fyra. Jag bara, gud, äntligen så att jag kände så här, nu faller jag åt ena hållet, faller åt andra hållet, så är jag fortfarande kvar liksom på planmark. Käkade lunch, alla andades, vi tog av oss hjälmarna, men vi hade kvar våra selar. Sen har man några kilometer kvar till riktiga toppen. Men det var ganska svårt terräng, väldigt klippigt, stenigt, och tänkte så här, hellre det här, hellre hög puls, tycker att det är så fysiskt jobbigt än att vara det här shaky i att tänk om jag sätter foten fel, tänk om jag jag har mycket hellre hög puls och lite mjölksyra än ha sådär i flera timmar.
Ja, absolut. Verkligen. Men var det lite grann som de säger att det är på Mount Everest nu för tiden? Att man tänker att wow, det ska vara en sån här vild naturupplevelse. Och i själva verket så är lägren överfulla. Det är kö upp till toppen. Folk bajsar överallt, det luktar skit och sådär. Var det den känslan att okej, här står vi på linje och väntar på att få gå upp på toppen? Att det är mer som att man står köar till en karusell på Gröna Lund?
Vi var 39 personer, inklusive våra egna guider. Vi hade, jag var ju ledare, men jag har inte... På pappret har jag ju utbildningen, men det är väl antagligen som barnmorska att man måste göra tillräckligt många förlossningar och man måste göra dem tillräckligt ofta för att man ska känna att man har liksom, det sitter i ryggmärgen, och det gör inte mig, så jag kan inte leda grupper, utan jag känner mig mer som någon så här mood manager och mingle master, att liksom kolla att alla har det bra, att det är kul, lite för smutsiga och snuskiga skämt så att folk ska skratta. Det är mer min roll.
Det gillar man ju.
Ja, och Hans han går ju och tänker ut alla sina så här klippskämt, stenskämt, grundämnesskämt. Till exempel Vilket är Bergsguidens favoritgrundämne?
Ja, vad är det då?
Selen.
Selen? Varför då?
Selen.
Aha. Oh, så aha, han är göteborgare i själen.
Göteborgare eller pappaskämt? Jag vet inte om det var gränsen däremellan.
Jo, jag tror han är lite göteborgare i själen. Alltså. Han skulle trivas. Flyttar ni till Göteborg, han skulle ju vara hemma som fisken i vattnet.
Vad döper Bergsguiden sina barn till?
Oh, det här är för svåra frågor för mig. Ja, vad kan de döpa sina barn till?
Alltså sitt första barn, av sin förstfödde son. Sten.
Sin förstfödde son. Sten, ja, såklart.
Ja. Så han och jag, vi kör lite grann det racet. Och sen hade vi två Team Nordic Trail Guider och sen det här gänget från Sveriges turistförening. Men så vi var 39 plus SDF-guiderna. Och sen så delade vi helt upp oss i grupper då, hur det blev. Man vill inte vara stillastående mer än 5 minuter om det inte är luncher. Och det finns 2 luncher och de är 30 minuter, eller 15-20 minuter långa. Så då blir det liksom naturliga grupper hela tiden så att man inte ska stå och bli kall. Men sen, vi hade ju inga människor runt omkring oss på östra leden. Och när vi kom upp till toppen, då byter man om då till stegjärn. Och då kände jag mig som någon sån här Monsters Inc. För det är ju sån här 5-6 centimeter långa, vassa. Man vill ju inte trycka in dunjackan i en sån inne i väskan. Så har man dem som man liksom så här kloar sig upp för snön. Och det är lite isigt och sådär. Men kommer man västra leden så har man inte med sig stegen. Utan då får man mer så här klättra upp. Vissa kör ju på alla 4 upp. Andra slår i tårna in i snön för att liksom bygga små trappsteg.
Aha.
Men jag tänkte nog inte på det när vi gick västra leden för 2 år sedan. När guiderna säger att västra leden är rätt... Det ligger skräp lite här och där. Folk som röker och sen så fimpar de och lägger den här lilla fimpen på marken. Någon som kommer med sån här gel. Det är ju såna här klassiker från alla Vasalopp och Cykelvasan och liknande. De här små grejerna som man drar av. Om man har en sån här gel som är en liten metallförpackning och så bara trycker man ut det i munnen och så blir det såna här små stroppar som lossnar sen, att folk tappar såna saker. Och alla SDF-guider, de går ju och plockar skräp på vägen ner, så de liksom kommer ju hem med en påse skräp från sina vandringar. Men vi såg inte det på östra leden.
Det kändes det ändå som att det var lite av en naturupplevelse.
Gud ja. Nu var det så, man kanske får plats på mitt på sydtoppen, då kanske man får plats 8 personer.
Ja.
Och då är ju alla fastspända i rep och man vill inte komma över kanten på andra sidan, för där är det flera 100 meter stup rakt ner mot en sjö.
Oj.
Och en tjej i min grupp, Evelina, hon halkade till lite grann och jag har blivit som min mamma, så jag får den här... Hon bara, det gick bra. Och då var hon glad över att hon var fastspänd.
Såklart, gud vad läskigt.
Men vi hade moln, eller dimma, uppe på toppen. Sen så gick vi ner med våra såna här Monsters Inc-skor, stegjärnen. Och sen så nästa grupp då från oss, för vi hade satt 2 stycken rep upp. Ett rep för vägen upp och ett rep för vägen ner. Nästa gäng som kom upp, då liksom kom solen och sen så skingrades all dimma. Så de hade värsta utsikten. Man säger väl att man kan se, vid klarsikt kan man se 10% av Sveriges yta.
Oj, wow, ja. Vad coolt.
Men det gjorde inte vi. Men å andra sidan, för oss tog det här 10 timmar. Och vi hade strålande sol, alltså väldigt bra väder. Och då hinner man ju titta och titta. Och till slut så känner man så här att man nästan hinner vänja sig vid det. Och dagen innan och dagen efter, då hade folk... dimma. Då ser man kanske några 100 meter. Så att vi hann verkligen få den här typ, här skulle man kunna spela in en reklamfilm för hur friskt det är att vandra i fjällen. Typ så, sånt väder hade vi. Och det är ju verkligen flyt. Det är inte så vanligt att man har de vandringarna på Keb. Men tillbaka till din fråga. Guiderna berättade att det är 8000 personer som bestiger Kebnekaise varje år. Och sen får man då sprida ut det. Det vanligaste är ju att man gör det sommartid.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men vi hade liksom inga köer med andra människor eller grupper. De flesta som går västra leden gör ju det utan guide. Man helt enkelt knatar. Man sätter klockan, äter frukost vid 6 och sen så ger man sig iväg senast 7. Och sen kommer man tillbaka senast 7 på kvällen.
Just det. Men det är väl ganska skönt?
Ja, alltså nu när jag gjort båda leder upp så var ju östra leden är kortare. Men den tar ungefär lika lång tid för att det är de här momenten med glaciärvandringen och med klättringen. Det är ju det som tar tid både upp och ner. Men sen när man ska liksom... Vi hade 300 höjdmeter. Kan det vara så mycket? Ja, det var det nog. Ja, men det var i alla fall väl 3 stycken långa omgångar där vi då fick åka på rumpan ner.
Ja.
Och har man regnbyxor så går det väldigt snabbt. Är man dessutom ganska lätt, då går det ännu fortare. Och jag, första guiden har gått igenom alla regler för hur det här skulle gå till, den här rumpåkningen. Och vi bara, men hur fort kan det gå? Så här, han visar hur man ska bromsa, han visar hur man ska göra om man tappar kontrollen, man ska vända över sig till alla 4. Och visar, lyssnar. Och sen så när man börjar åka så går det fruktansvärt fort. Och jag försökte bromsa med hälarna. Det sprutade snö på mina glasögon. Så jag fick göra sådana här vindrutetorkare med vanten på solglasögonen för att jag skulle se någonting. Ja. Och sen så jättesvårt att bromsa. Och precis där liksom den första rumpåkningen tar slut, där var det värsta stenmassivet. Man vill ju inte åka ut med ansiktet före där. Eller höften, typ bryta ett lårben halvvägs ner. Det är ju inte jätteroligt. Så jag kände så här att jag hade inte kontroll.
Och läskigt ändå.
Det var flera år sedan som jag skrattade så mycket.
Du tyckte det var mer roligt?
Kommer du ihåg det här bubblande högstadieskrattet som man inte kunde stoppa mitt i lektionen?
Ja, som bara ploppar upp.
Ja, så var det. Och sen så tänkte jag, nu blev guiden arg på oss så att vi inte hade någon kontroll. Jag tänkte, kanske han ska straffa oss nu att vi inte får åka någon mer. Men han fanns det sen och så gick han igenom reglerna en gång till och alla tog det mycket försiktigt. Det var inte så att vi gjorde den här flygande rådelstarten som vi gjorde första gången. Man nästan tar lite sats. Utan vi såg att nej, men det behöver man inte göra. 3 stycken sådana rumpåkningar gjorde vi och det var fruktansvärt roligt. Man blev ju så blöt. Jag hade jättebra regnbyxor men det var ju ändå så att det gick åt. Och den sista rumpåkningen, då sa Hans där att man blir lite, han sa att oj, nu blir man lite skinnflodd där bak.
Lite mindre skinn på röven när man kom hem än vad man hade
först. Det går ju mycket fortare nerför. Är ju jobbigt på ett annat sätt i framsida lår. Man blir inte lika varm, man blir inte lika flåsig. Och sen så när vi kommit över sista kammen, innan man kommer ner i dalen, då sa guiden att nu är det fri väg hem. Då behöver man inte längre vara bunden till grupper. Det finns liksom ingen skaderisk. Det finns inga svåra passager eller någonting. Och jag och Hans som älskar att springa utför. Vi älskar att springa i fjällen. Vi hade höga kängor. Man måste ha en känga som täcker fotleden. Ja. Sen finns det ju mer eller mindre styva kängor. En tjej, hon hade så här jägarkängor. De går ju halvvägs upp på underbenet. Mm. Det är ju jätteskönt när man är mycket snö och sådär. Jag var så blöt om mina fötter för att det åker in snö ovanifrån. Det hade ju inte hon. Men å andra sidan så kan ju jag faktiskt, om man inte är så kräsen, faktiskt tassa med mina vandrarskor. Att man liksom vandrarkängor. Så vi fick världens moment och sprang hela vägen ner, hela vägen till fjällstationen. Och då hade jag så här hjälmen fastsatt på utsidan av ryggsäcken så här, genom en liten så här, liksom en strapp så att den sitter åt. Och sen en stav i handen, för vi hade med oss, om man ville ha stavar. Alla hade nog minst en stav, många körde med 2 stavar. Och då fick en riktig sån här, du vet när man springer och man bara känner så här att det går som en våg genom kroppen. Och så fick jag Therese Alvén framför mig. Nu springer jag för henne och du vet, tårarna bara, det bara fylls upp i ögonen och så mycket endorfiner och tacksamhetskänsla, bara vad kroppen kan. Trots de här 9,5 timmar som vi har varit ute så finns det kraft i mina ben. Det går inte fort, det är lite trixigt. Ibland får man gå lite grann, 2-3 meter. Men ändå den här känslan av att vara kapabel. Och så jag, då fick jag det här att jag liksom bölar lite grann. Men,
åh, vad fint.
Ja, det var väldigt fint. Och jag älskar att hon var där. Det blev liksom... Hon var verkligen där. Det var som att vi sprang alla tre. Och Hans och jag tänkte... Jag sa det till Hans. Och han bara, Lisa, för 5 sekunder sedan så tänkte jag exakt samma tanke. Så
gud, vad coolt.
Det var någonting som kom till oss båda. Och när vi kom bort till fjällstationen i Kebnekaise, som är liksom då nere i dalen, så finns det saft för alla som har gjort topptur. Vi satte oss på bänken, snörade upp skorna. Och jag bara... Det blir någon sån här utomkroppslig upplevelse som jag inte kan frammana när som helst. Det är verkligen så här... några gånger i hela mitt liv. Och jag var så glad över att jag bara, nu ska jag fånga den. Nu ska jag ta, jag ska inte springa upp i duschen. Jag ska inte gå in och köpa en Cola Zero. Utan jag ska bara embrace it.
Och så lyckades du med det. Det är häftigt när det blir så faktiskt.
Men det är ju för att jag också tänker så här, okej, hur ska jag prata om det här i träningspodden?
Ja, men det behöver inte vara fel heller. För att då är man kanske lite mer uppmärksam på vad är det egentligen jag känner och tänker. När man faktiskt vet att så här, det här ska jag försöka förklara för någon annan om några dagar.
Ja, och sätta ord på det. För det är inte helt lätt när man har varit med om någonting som man känner så här, är så mycket. Du vet, fylla hela munnen med popcorn. Man bara trycker in popcorn. Det är så gott. Men hur skulle jag förklara det här för någon... för en annan människa. Det är lite samma typ av utmaning i med tankarna.
Ja, för det är ju inte helt enkelt.
Sen sista dagen då, det här var på söndagen, då, eftersom det här då är en fjällcharter, så kan man då stoppa in sina väskor i helikoptern, så får man åka helikopter tillbaka, så man får liksom åka genom dalen och se allt ovanifrån, kolla på renarna, kolla på den här floden då som slingrar sig genom dalen. Och då var det jag och en annan tjej, en jätteduktig löpare, som fick hjälp med våra väskor till helikoptern, och så sprang vi tillbaka. Och då är 19 kilometer. Och då går det hela tiden lite lätt ut för det som vi har gått upp för. Det är hela tiden lite lätt ut för. Men sen så är det ju så att det blir som en sån här böljande. Så ibland är det lite uppåt, ibland är det lite neråt. Men det är hela tiden så att man jobbar sig höjdmeter ner och ner och ner. Så att man får en inte alls samma trötthet som 19 kilometer på asfalt. Eller 19 kilometer i elljusspår. Utan det blir så varierat. Och sen sista 4 kilometerna, inte lika roligt, för det är grus, någon så här grusgång. Det var det jag säger, man kan liksom köra med en terrängbarnvagn. Men det var också så härligt att bara kunna kuta på. Och hon sprang före mig och jättestark uppför. Där tappade jag hela tiden. Så väntade hon in mig och sen var vi ungefär lika snabba utför och på plant. Det var så härligt sen när vi kom tillbaka till Nikkaluokta. Då hade precis första gänget kommit med helikoptern. Vi käkade renskavsgryta i Nikkaluokta. Det är min, det är en av de bästa måltider som finns. Bytte om, tvättade av oss, tog lite bilder och sen bussen tillbaka till Kiruna och åka hem. Så det, alltså, de här dagarna har ju varit fyllda från klockan 6 till midnatt av frisk luft. Spa. The real version of spa. Jag är så glad. Därav träningsverken i min bikinilinje. Kommer du ihåg förra veckans avsnitt av Träningspodden, pratade vardagsmotion under sommaren?
Ja.
Och jag gjorde min bekännelse där att jag hade väl, om jag tog bort all min löpning i sommar, typ 2000 steg.
Och, exakt, inte och, så mycket vardagsmotion med andra ord.
Nej, så kollade jag nu då de här 4 dagarna. Torsdag 25 000 steg. Fredag 29 000 steg. Lördag 30 000 steg. Och söndag 27 000 steg. Jag var helt slut i benen igår. Det är så här, sved lite grann i benhinnan liksom, kring lårbenen på baksidan. Och sen när jag skulle lägga mig i sängen igår kväll, jag bara, åh gud. Det var liksom som att det kom så här vågor igenom kroppen. Stressless legs, heter det så? Ja, det heter
restless.
Det.
Restless.
Restless
legs.
Restless. Fan vad svårt. Restless. Benen vibrerar. Det är som att, och så måste jag ta på låren så här. Vart börjar låren? Vart slutar låren? Låg och så här, trampade lite grann med fotsulorna. Försökte liksom spänna låren lite grann för att försöka få tillbaka någon form av kontroll över benen. Och jag hade i ett sånt här föräldramoment i onsdags lovat Baxter att, ja, men när jag kommer hem på söndag, då ska du och jag åka sparkcykel i Rålis. Så efter att jag kom hem, lämnade väskorna, duschade, ja, men då åkte jag till Rålis. Och jag bara satt där, jag bara, åh fy fan, jag måste lägga mig ner, jag kommer somna. Och Baxter bara, filma mig mamma, titta på mig mamma. Jag bara, jag tittar, jag filmar. Och själva verket, jag bara, jag checkar ut. Men det var jättemysigt och han hade verkligen längtat och han sa det. Åh mamma, det var så roligt att du och jag åkte iväg och körde sparkcykel. I själva verket tänkte jag så här, skjut mig. Men det var verkligen värt det. Han var så glad och nöjd. Och jag kom i säng i lagom sent. För att kom jag hem och så går jag och lägger mig klockan 8. Det är inte bra att sova. Då vaknar jag vid 11 och sen så kommer jag ligga vaken. Så det var ändå så här schysst. Gå och lägga mig vid 10, somna 10:30. Och så sov jag så bra. Det känns som att alla så här stresshormoner i... Som det ändå innebär att sova borta. Alltså när du har bott på hotell nu. Man sover ju lite knasigt de här få timmarna du sov. För att man är
ja,
inte...
alltså mest sover jag knasigt för att jag hade druckit alkohol. Då sover man ju urdåligt. Jag tror annars hade jag nog sovit rätt bra ändå.
Utan sandblåsvanne. Ja. Nej, men ja, det var... Jag är så himla glad, jag är så himla nöjd. Och jag... Det var så roligt att jobba. Och det var en tjej som frågade mig mitt på fjället. Men vad tycker du är roligast med ditt jobb? Jag bara, det här? Ja. Liksom, hallå, det går liksom inte. Det finns ingen annan arbetsuppgift i världen som går att matcha att få vara med 40 andra människor i naturen. Det är, jag kände mig så chosen. Utvald.
Ja, man ska känna tacksamhet för att... Både du och jag har ju jobb där vi får uppleva saker som vi får förunnat. Det ska man vara väldigt tacksam för.
Det är
för.
Du och OS.
Jaha, ja, jag förstår.
Men är du sugen på att fjällvandra?
Jätte. Jag är supersugen. Jag längtar så mycket efter det. Jag har inte kanske längtat efter det på många år eftersom det var inte så himla märkvärdigt när jag var liten. Eftersom det var rätt normalt att göra det. Men nu har jag blivit så sugen igen. Jag har bara lite svårt att få med familjen. Jag kör någon slags övertalningskampanj. Patrik gillar ju inte att gå. Han bara, varför ska man göra det för? Det är tråkigt att gå, han gillar inte det. Barnen tycker också att det är ganska jobbigt att gå. Så att jag har ett litet projekt att övertala dem att det här kommer att vara jättespännande och ett äventyr. Men det kommer att bli, för jag är väldigt sugen.
Eller så gör du det själv eller med någon annan som... Att man hittar, bondar ihop sig med någon. Vi hade flera stycken som åkte på den här resan ensamma. Sen var det flera stycken par. Och sen var det flera stycken kompispar.
Jo, men det kan man ju också göra såklart. Men jag skulle tycka det var så coolt att få dela det med familjen. Men om det bara är jag som tycker att det är coolt, då kanske det inte, då kanske det inte blir en grej. Jag är i och för sig säker på att när de väl är där så kommer de att tycka att det är jättehäftigt och verkligen uppskatta det. Men det gäller ju bara att komma förbi den där startsträckan.
Ja, jag längtar. Nästa år så skulle jag jättegärna vilja köra igen och jag vill köra Östra leden igen. Nu vet jag hur det går till, jag förstår ordningen på saker, jag förstår svårighetsgraden. Jag verkligen vill uppleva det här en gång till.
Ja, men det förstår jag, för det låter ju helt fantastiskt.
Vad har du för träningsplaner framöver, Jessica?
Jag kommer köra basket idag faktiskt. Vi kommer att dra igång lite smått så här, utomhus idag, för vi kommer inte in i hallen ännu. Så det blir det, och sen hoppas jag att Patrik och jag kan komma igång här med vårt styrketräningsprojekt väldigt snart. För nu har det varit så mycket, nu vi var ju väg i Tyskland och innan det så var ju samma, han gick ju inte på dagis, han var hemma hela dagarna, då är det ju svårt. Men nu så känns det som att det, vi börjar komma tillbaka till vardagen och då ska vi dra igång det. Så att det är mitt main fokus just nu. Vad tänker du då? Avslöja inte för mycket, för att vi måste ju ha ett sånt här höstträningsavsnitt. Det har vi ju varje år.
Ja, jag hann ju inte med att göra mitt BIP-test. Så jag, den tråden hänger fortfarande
här. Ja, det ska du göra såklart.
Ja. Och jag tänker, det kanske är så att om jag gör det nu, de närmaste dagarna, då kommer jag in så här höghöjdstränad, lite så här dopad.
Ja, faktiskt.
Man kan behöva lite flyt.
All hjälp man kan få när man ska göra BIP-test, känner jag.
Ja, så är det verkligen. Och nästa gång jag kör BIP-test, då ska jag faktiskt... Man får ju egentligen inte ändra förutsättningar för ett test. Ska man ett test, inget test. Och det är ju först när man gör andra testet som man har någonting att det säger. Då ska man ju egentligen inte ändra förutsättningarna. Men jag skulle faktiskt vilja ha en riktigt bra spellista med 4-5 låtar som jag bara känner så här... De här kan jag... driva på, men då måste jag lösa det på något sätt att jag kan ha BIP-testets ljudslinga parallellt.
Ja, det är det. Ja, eller så har du med dig en hederlig gammal bergsprängare.
Åh, gud vad roligt, på sinken. En sån här med, sån
det är väl jättekul.
Subwoofer med stora sån här hög på sidorna, sån här boom, 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 boom.
Ja! Det är väl jättekul. Sådana har de faktiskt fortfarande när man åker på ungdomskupper i handboll till exempel. Då går alla gängen runt med sin egen. Alltså det är sån kakafoni så att man vet inte var man ska ta vägen. Det är musik från alla håll. De spelar skithögt. Alla går och diggar, ligger vid sin egen bergsprängare och bara hänger liksom. Så att det där är fortfarande trendigt i kuppvärlden i alla fall.
Vad härligt. Det här avsnittet släpps ju på en fredag, som vanligt. Bästa stunden på fredag när träningspodden kommer upp i podcastappen. Men då är jag och min familj och sen alla mina syskon, vi är 4 syskon totalt, och våra barn och våra respektive och min mamma, vi är på Villa Strömsfors. Som jag har ju kört mycket träningshelger där och är ju helt förälskade det stället. Och nu har jag, det krävdes inte jättemycket övertalan, men min mamma har bokat hela villan för alla barn. Oj. Och barnbarn och henne. Ja, det skulle vara typ, ja, det skulle vara så här att vi skulle fira hennes pension. Men sen är min mamma den arbetsmyran som hon är, så att hon har ju inte gått i pensionen. Och nu först så skulle hon säga, men jag satte hon ett datum, så får man, hon jobbar inom socialtjänsten. Och då hon fick något som det kallas för förläggande, alltså att man får fortsätta jobba. Och sen har hon fått ett nytt förläggande, så hon ska jobba ännu mer. Men det finns ju alltid någonting att fira. Så vi ska vara där 2 dygn. Och vi kommer hem imorgon då, när det här avsnittet släpps på lördagen. Och på lördagen, då är det midnattsloppet i Stockholm.
Just det, det är det.
Och jag älskar midnattsloppet. Det är ju verkligen ingen snabb bana. Det är i princip ingen som persar, om det inte är så att man har liksom sprungit något så här, kanske gammalt millopp, och så har man faktiskt tränat och förberett sig till att springa milen och därmed har förbättrat sig. Men det är så mycket folk, det är mörkt och det är väldigt mycket fokus på upplevelse. Det blir lite upplevelsetema på det här avsnittet.
Ja,
vi vet ju aldrig vart det ska hamna någonstans. Men så jag ser fram emot att faktiskt gå ut på stan på lördag kväll. Midnattsloppet startar faktiskt typ 30 meter från där jag har mitt gym, på Ringvägen. Och vi bor ju 30 meter från gymmet, så att starten går ungefär 60 meter från där jag bor.
Ja.
Och sen är det ju starter hela tiden, så att det är olika startgrupper. Och jag vet till och med, om jag inte minns fel, så var det en snubbe som sprang alla... Han sprang, om han sprang 2 eller om det till och med så att han sprang 3 midnattslopp på raken. Att han liksom han med alla, han startade första grupp.
Nej,
och sen så startade
roligt.
Han i fjärde, ja men någonting sånt där. Men så jag tänkte att jag ska ta med mig barnen, jag höll på att säga barnvagn, men det
Det behöver du inte, va?
Nej, det var många år
sedan. Då skulle dina barn bli väldigt provocerade.
Jag tar barnen på sparkcykel och sen tänkte jag faktiskt att vi ska ge oss ut på lördag kväll och heja på alla på midnadsloppet. Så är det så att man springer midnadsloppet, då ska man kolla efter mig på ringvägen, tänkte jag stå till att börja med, och se den här långa startrakan när folk kommer rusandes och sen promenera runt på Söder. Och jag ska försöka heja på så många som jag ser. Jag älskar midnadsloppet. Jag hade gärna sprungit själv, men det kommer bli lite för stressigt eftersom vi kommer med bil hem från Villa Strömsfors. Men håll utkik efter mig, kan jag säga då, till alla träningspodden-lyssnare. Jag ska försöka göra så mycket ljud som jag bara kan. Mina barn är också ganska bra på att heja. Vi har jätteroliga filmklipp när de var små. Heja, mamma, heja. Och det säger de till alla. Det är liksom,
men gud, vad mysigt.
10 minuter senare kommer jag i loppet. Så det tänker jag. Och då tänker jag också att jag ska få igång lite tävlingsinspiration för min egen del för löpträningen. Jag har ju haft den väldigt så prestationsfri under typ sen ish Ultravasan i augusti förra året. Men jag tänker säga att jag ska jobba med projicering och jag ska så här insupa atmosfär. Och jag tycker att det är väldigt roligt att heja på lopp som jag inte själv behöver springa.
Ja, men det låter kanon. Det vill jag höra allt om nästa vecka. Men nu måste vi avbryta, för nu ska jag till frissan. Back to life again.
Ja, du har ju jobbprojekt som drar igång nu.
Jajamän, jag har jobb hela veckan. Men det får ni höra allt om nästa vecka, för nu har jag inte tid med er längre. Tyvärr.
Nu ska du bli snygg. Snygg i huvudet.
Ska bli snygg i håret äntligen, det behövs. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Vi uppskattar det supermycket. Kör hårt i helgen. Lycka till om ni ska springa midnadsloppet. Och så hörs vi igen om en vecka.
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.